Kanske inte många av er som känner till att det är kyndelsmässodagen idag. För vår tid kanske det var lätt att uttrycka det som att det är tredje söndagen före sportlovet. Men ändå så är det så att jag har valt en text som är anpassad för den här dagen i vanliga fall. Och den handlar om sådd och skörd. Bibeln, eller ska jag säga evangelierna, innehåller 70 liknelser totalt. Och i ett av kapitlen finns det 7 stycken samlade. Och det är Matteus 13 kapitlet. Jesus tyckte om att använda sig av liknelser. Och han gav dem ofta inför stora folkmassor. Men sen gav han den här speciella förklaringen bara i den lilla gruppen till de 12 lärjungarna när det så behövdes. För i vissa fall behövde de förklaras. Man hör ju på ordet liknelse att det är en jämförelse, det är en bild, ett ordspråk eller en gåta som man använder sig av. Han tar alltså en händelse ur vardagslivet för att förklara en sanning om Gud och himlen. Man brukar skilja på 4 olika typer av liknelser. Det första är en jämförelse. Han säger att människosonen ska komma som en tjuv om natten. Det betyder inte att han ska komma och vara en tjuv, utan ska komma plötsligt och oväntat. Eller säger han att folket är som får utan herde. Man saknar en ledare, någon som visar dem vägen. För det andra kan en liknelse vara ett exempel. Han säger så här att när ni blir angripna så vänd andra kinden till. Skulle vi göra det bokstavligt talat så skulle det vara en ren provokation. Det är en bild, inte bokstavligt. Och så säger han att den som vill ha er hjälp, gå en extra mil med den personen. Det är bildspråk, exempel på vad man kan göra. För det tredje så kan en liknelse vara när man använder ord i en annan betydelse. Det är ett tecknamn som står för något helt annat. Gud kallas ibland för fadern eller konungen. Israel liknas ibland för fikonträdet eller olivträdet. Ord som betyder något annat när Jesus använder sig av de här liknelserna. Och så den sista och fjärde varianten, det är när han tar en hel berättelse med många sådana här tecknamn. Det kallas för en allegori. Och för att man ska förstå den här sista, fjärde betydelsen av liknelsen, så måste man veta vad tecknamnet står för. Och ett sådant här exempel har vi då i den här texten från Matteus 13 som jag ska läsa nu. Det har ju varit en stridsfråga bland teologer i många år. Gav Jesus liknelse för att försvåra det för lyssnarna eller för att förenkla det? För de har en dubbel effekt. De både stänger och öppna. De både fördunkla och förklara. Men jag för min del tror att syftet i första hand var att förtydliga, ge en illustration till någonting så att de lättare skulle förstå. Men för de som avfärdade budskapet kritiskt direkt så blev det en svårighet för dem att förstå det. Och speciellt när Jesus använde sådana här tecknamn och de inte fick tolkningen. 13 kapitlet verserna 24-30. Med himmelriket är det som när en man hade sått god säd i sin åker. Medan alla låg och sov kom hans fiende. Och såg det ogräs mitt ibland vetet och gick sen sin väg. När säden växte upp och gick i ax så visade sig också ogräset. Då gick tjänaren till sin herre och sa, herre, var det inte god säd du sådde i din åk? Varifrån kommer då ogräset? Han svarade, den fiende som har varit framme. Tjänaren frågar, ska vi alltså gå och rensa bort ogräset? Nej, svarar han, då kan ni rycka upp vetet samtidigt. Låt båda växa tills det är dags att skörda. Och när skördetiden sen kommer, då ska jag säga till den som ska skörda, rensa först bort ogräset och bind ihop det i knippen att eldas upp. Men vetet ska ni samla i min lada. Det här är alltså en berättelse där det finns dubbla betydelser. Och lärjungarna förstod genast att det var en djupare betydelse i den här berättelsen och i den här liknelsen. Så när de var ensamma med Jesus så sa de så här: förklara den här liknelsen för oss. Vad betyder ogräset i åkern? Då svarade Jesus: den som sår den goda säden, det är människosonen, alltså Jesus själv. Åkern är världen, och den goda säden är rikets barn, alltså de troende, och ogräset är ondskans barn. Fienden som sådde ogräset, det är djävulen. Skördetiden är tidens slut och skördefolket är änglarna. Precis så som när ogräset rensas bort och eldas upp ska det bli världens slut. Människosonen ska sända ut sina änglar och de ska rensa hans rike från alla som förleder människorna och bryter mot lagen. Och de ska kasta dem i den brinnande ugnen. Där ska man gråta och bittert klaga. I den här berättelsen så ger Jesus svar på en av de frågor som människan har brottats med i alla tider. Varför ser det ut som det gör i den här världen? Och mer än en gång så har vi fått frågan som troende: hur kan ni tro på en kärleksfull Gud när ni ser allt lidande, all svält, alla orättvisor och allt elände som finns i världen runt omkring oss? Svaret ger Jesus här. Han säger att från början var jorden en vacker och skön och fullkomlig plats. Där fanns ingen ondska. Där fanns ingen egoism, ingen avundsjuka, ingen maktbegär. Jorden var en underbar plats att bo på. Men så en natt hände det. En ovän sådde ondska bland människorna. Och när han var klar så gick han nöjd sin väg. För han visste att det fanns växtkraft i ondskan. Han var nog säkert till och med lite skadeglad när han gick sin väg. Då lämnade han den åt sitt öde, åkern. Gud har inte skapat ondskan. Det är en ovän som ligger bakom. Där har vi förklaringen. Men varför tillåter då Gud det onda att växa och breda ut sig? Jo, under en period, en tidsbegränsad period, så lever onda och goda människor sida vid sida. Fram tills skörden är mogen. Om nu Gud redan nu skulle gå in och rensa bort ogräset, då är risken att även det goda skulle skadas, säger Jesus. Och det här var inte lärjungarnas sätt att tänka. När Jesus inte blev välkomnad i en samarisk by, då sa lärjungarna: Herre, ska vi kalla ner eld från himlen som förgör dem? Det var lärjungarnas sätt att tänka. Omedelbart, rensa bort dem. Men Jesus tillrättavisade dem och sa: skaka bara bort dammet från era skor och gå vidare till en annan by. Vi människor ska inte ta saken i egna händer. Det är Guds sak att sköta om det här med domen. Det är inte vår sak. Det finns ett uttryck i Bibeln, också i vårt vardagsspråk, som heter: som man sår får man skörda. Vi säger också ibland: som man bäddar får man ligga. Dostojevskij skrev en bok som heter Brott och straff. Om en lantbrukare berättade för er att han hade sått 10 tunnland med vete men skördat vattenmeloner, då skulle ni inte tro honom. Eller man säger att han sådde gurka och skördade kålrötter, ingen skulle tro honom. Det är en given lag att man skördar vad man sår. Jag ska ta 3 exempel från Bibeln. Jakob är ett exempel. Han levde på 1900-talet före Kristus. Han var barnbarn till Abraham och med i den här betydelsefulla släktlinjen från Abraham, Isak, Jakob och så vidare, som ledde fram till födelsen av Jesus från Nasaret. Han var en riktig gudsman. Men fast han var så betydelsefull så lät Gud honom skörda vad han sådde. Ni vet ju när hans pappa Isak skulle ge sin förstfödde sin välsignelse. Esau var utvald att få den. Då förklädde sig Jakob med getskinn på händerna och på halsen. Så gick han in till sin blinde far och sa att det var han som var Esau. För han ville ju så gärna ha den här välsignelsen. Isak sa, rösten är Jakobs. Jakobs, men händerna är Esaus. Och så gav han honom sin välsignelse. Och genom den här lögnen så fick ju Jakob välsignelsen. Men han fick betala 10 000 gånger mer egentligen under sitt liv för den här lögnen. Han fick skörda vad han hade sått genom att lura sin far och sin bror. För när Esau kom tillbaka, då fick han fly för sitt liv till ett främmande land. Under flykten till det här landet så mötte han däremot Gud i Betel, en plats där han i en dröm fick höra Gud tala till honom och säga att trots att han hade bedragit sin pappa och sin bror så skulle han inte överge honom. För så är Gud att han ratar inte någon för alltid, utan han kan ändå vara med en människa som har begått misstag. Gud är alltså medlidande med alla. För vi är ju såna alla att vi har brister och fel. Men följer med Jakob lite till så ser vi att han fick vistas 20 år i det här främmande landet. Hans lön ändrades 10 gånger. Och han fick arbeta i 7 år för att få gifta sig med sin kärlek Rakel. Men han blev bortgift med en annan kvinna. För hans morbror var precis lika slug och hänsynslös som Jakob. Där hittade han sin jämlike. Och Laban, som han hette, sa, vi har den seden här att vi gifter bort den äldsta först. Den som bedrar andra blir själv bedragen. Fortsätter vi framåt lite till i Jakobs liv så ser vi att han fick 12 söner. Och han tyckte bäst om 2 av dem. Och det var de 2 som han hade tillsammans med Rakel. Han var partisk och favoriserade just de här 2. Josef och Benjamin. Bröderna bestämde sig för att göra sig av med Josef. De sålde honom till Egypten. Tog hans färgglada rock och doppade den i blodet från en killing. Alltså en getunge eller en kid för er som inte är lantbrukare. Och så bar han den till Jakob och sa, den här rocken har vi hittat. Titta efter om det är din sons rock eller inte. Jakob tog rocken i sin hand och så sa han, jo, det är Josefs plagg. Han måste ha blivit ihjälriven. Josef är död, sa Jakob och grät. Många år tidigare så hade Jakob bedragit sin far med hjälp av killingskinn som han hade lagt på sina händer och på sin hals. Nu bedrog hans söner honom med killingblod. Jakob hade ljugit för sin far och hans barn ljög nu för honom. Lögnen kom tillbaka och Jakob fick skörda vad han hade sått. Kung David då, som levde på 1000-talet. Ingen man i hela Bibeln nådde sådana höjder som David. Han kallas för en man av Guds hjärta. Men ingen föll heller djupare än David. Men till skillnad från sin föregångare Saul så visade David prov på äkta ånger och bad om förlåtelse. Han var helt förkrossad. Och han fick förlåtelse också. Men han fick också skörda vad han hade sått. Gud tog ifrån början David från fåren när han var fåraherde som ung pojke och satte honom som kung på Israels tron. Han gav honom land och rikedom i överflöd. Han var älskad och omtyckt av alla människor. Men då, en dag, så går han upp på taket till sitt palats och får därifrån syn på en grannfru, en kvinna som heter Batseba. Och han blev förälskad i henne och begår äktenskapsbrott med henne. Sen supar han hennes man full. Och när inte det lyckas så placerar han honom främst i striden. I främsta ledet för att han skulle bli mördad och dö. Och det händer allt detta. så får han besöka profeten Natan, och han kommer till David och använder sig av en liknelse, en berättelse. Och så säger han så här: det fanns en fattig man i ett land. Han hade bara ett enda litet lamm. En rik man kom en dag på besök till honom, men så ville han inte ta några av alla sina egna djur, utan han gick bort till den här fattiga personen och tog hans enda lilla lamm och tillredde en måltid av det lammet och gav till den gästen som han kommit på besök. När David hörde detta så blev han ursinnig och sa: så sant Herren lever, den mannen förtjänar att dö, och lammet ska han betala igen 7 gånger om. Du är den mannen, sa Natan. Och så tillade han: olyckor och mord ska komma över dig från ditt eget hus. Dina fruar ska ges åt någon annan, och det ska ske mitt på ljusa dagen. David sådde äktenskapsbrott och mord, och han fick också skörda äktenskapsbrott och mord i sin egen familj, som vi kan läsa om i Samuelsböckerna. Lagen om sådd och skörd hann upp David. Han också upp Josefs bröder när de kom till Egypten. Det är det tredje exemplet från Bibeln jag ska ta. När de kom dit under en period av hungersnöd för att köpa säd. De hade ju sålt sin bror Josef och lurat och bedragit sin far. Nu hade 20 långa år gått. Och nu var det dags att komma till Egypten för att köpa säd. Och där blev de påminna om sina brott igen. För de konfronteras med Josef som de hade sålt. Josef känner igen bröden, men de känner inte igen honom. Och så säger Josef: ni är spioner. En av er får stanna kvar här i Egypten, medan de andra beger sig tillbaka till Kanaan. Simon får stanna kvar som gisslan. Då säger bröderna så här, 20 år efteråt: det här är straffet för det vi gjorde med vår bror. Vi såg hur förtvivlad han var. Han var om förbarmande, men vi lyssnade inte på honom. Därför har vi nu själva drabbats av denna olycka. Och äldste brodern Ruben säger: ni skulle ha lyssnat på mig. Jag varnade ju er. Josef hör allt det här och måste gå åt sidan och gråta. Men de visste inte att han förstod vad de sa. Man kan sopa mycket under mattan, men en dag kommer det fram. Samtidigt så måste vi säga så här, om vi tittar ut i vår samhälle, att det här gäller inte alltid och allt. Allt skördas inte i det här livet. Alla brott blir inte lösta. Fuskar åker inte alltid fast. Och många brott begås ju utan att den som har gjort brottet blir tagen. Och ibland är det snattarna som tar för 50 kronor som åker fast. Men terroristerna som har 1000 människors liv på sina samveten klarar sig. Livet här skipar inte all rättvisa. Men om vi har ett längre perspektiv, så enligt Bibeln, om vi räknar in evigheten i perspektivet, så kommer rättvisan till sist att skipas. Frågetecknen rätas ut och alla varför och får sitt svar. Därför är det viktigt att vi tänker på hur vi lever och vad vi lever för. En pappa gick tidigt en morgon till jobbet. Det hade fallit snö på natten, precis som i natt. När han vände sig om så får han se att hans lille son kommer travande. Och grabben försöker sätta sina små fötter i pappans fotspår. Och så ropar han fram till pappa: fortsätt pappa, bara fortsätt, jag kommer efter i dina spår. Men pappan gick tillbaka, tog pojken sina armar och bar hem honom till hans mamma. Och fortsatte sen till jobbet. I vanliga fall så brukar han stanna till vid krogen och ta sig ett glas. Men när han den här morgonen står på tröskeln in till krogen så hör han pojkens röst inom sig: fortsätt pappa, bara fortsätt, jag kommer efter i dina spår. Så stannade han och tänkte, jag kan inte fortsätta med att sätta sådana spår som jag inte vill att min garm ska gå i. Därför gick han därifrån utan att köpa det här glaset som han brukade starta sin arbetsdag med på morgonen. Vilka spår sätter vi? Kan våra grannar, barn och arbetskamrater gå i våra spår och tryggt komma fram? Leder de rätt? Eller vems spår går vi själva i? Är det Jesus från Nasaret som vi följer, som vi har som rättesnöre? Eller följer vi minsta motståndets lag? Gör som alla andra, följer med strömmen, är rädda för att säga vad vi tycker. Vad är det som driver oss människor egentligen? Vad har vi för perspektiv på livet? Är det bara det som händer här och nu som betyder något för oss? Eller ser vi lite längre? Vågar vi tänka lite längre så? Och tro att det finns en fortsättning, ett liv som följer efter detta? Vågar vi tro att det inte är punkt och slut, utan att livet fortsätter sen? Jag tror alla har hört talas om den italienske kompositören Giuseppe Verdi. Han levde på 1800-talet och som ung visade han tidigt en stor musikalisk begåvning. Och man såg det tidigt och man ville hjälpa honom att få ekonomiska möjligheter att studera musik. Och så fick han möjlighet att få studera hos den stora italienske mästaren Lavigna i Milano. Verdi är känd för verk som Rigoletto, La Traviata, Aida och Otello. Men det berättas om Verdi att när han för första gången uppförde ett verk som han själv hade skrivit, så fick han varma, intensiva och braskande applåder. Men det var som att det inte betydde något för honom. Han stod där orörlig och bara tittade rakt framför sig. Då upptäckte man att han tittade spänt på någon som satt rakt framför honom. Rakt in i ansiktet på en man som var hans gamle läromästare Lavigna. Verdis enda tanke var, vad tycker läromästaren? Är den gamle mannen nöjd med vad jag har gjort? Duger det åt honom? Han brydde sig inte om applåderna från de andra. Det var mästarens bifall han sökte. Hur är det med dig och mig? Är vi ute efter de kortsiktiga framgångarna? Att vi ska bli populära bland vänner, bekanta och grannar? Eller är det mästarens bifall vi söker? Försöker vi följa hans principer och lyssna till hans råd och vägvisning? Jag tror vi behöver göra precis det som Värde gjorde. Följa i mästarens spår. Amen.